just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Han är fembarnsfar, hockeysupporter och makthavare. Han är sedan valet 2018 ledamot av Sveriges riksdag, där han företräder Sverigedemokraterna. Varmt välkommen hit, Jonas Andersson. Varmt välkommen hit, Jonas.
Tack så mycket, Nick.
Kul att ha dig här.
Kul att få vara här.
Vi har ju vissa saker gemensamt. En av dem sa jag ju redan i introt. Dels är vi ju födda och uppvuxna i samma stad, Skellefteå. Och ganska patriotiska kring det också, om jag får tala för dig också. Så om vi börjar där egentligen, innan vi går in på de här sakerna som du är mer van vid att prata om. Hur var det? Var och hur växte du upp?
Ja, jag är uppvuxen i ett, jag vet inte om man ska säga, ett småborgerligt hem. Min pappa var ingenjör och min mamma var dagmamma. I ett radhusområde, Sjungandedalen i Skellefteå. Jag har haft en väldigt, man kan väl säga en ganska lugn och harmonisk uppväxt egentligen. I ett tryggt område, i en relativt trygg och sömnig stad som Skellefteå är.
Ja, bra. Och... Du sa att ni är från ett småborgerligt hem. På riksdagens hemsida där jag kollade stod att mamma var receptionist. Var det en annan?
Ja, hon var dagmamma ända fram till så att jag var väl uppe i 13-14 års åldern, tror jag. Mm. Så att sen bytte hon karriär efter det då.
Ja.
Och jag tror att det har att göra med att hon var ju då mamma till 5 barn och hade inte gjort något annat än att vara hemma under hela barnens uppväxt. Så nu kände hon väl att det var dags att göra någonting annat.
Just det. Är det, båda jobbade lokalt liksom, ni är...
Ja, de båda jobbade i Skellefteå och jag har ju bara bott i Skellefteå i hela mitt liv.
Ja, det är så. Och du bor där fortfarande förutom när du är på riksdagsuppdrag här då?
Jajamän,
så du är veckorna här och veckopendlar då egentligen?
Ja. Ja.
Hur funkar det?
Det funkar ganska bra skulle jag säga. Så det blir ju en vanlig sak efter en tid det också. Nu är jag i en situation i livet där mina barn börjar vara så pass stora att de klarar sig väldigt bra utan sin pappa också. Mm. Eller att bara ha en helgpappa. Så att, jag vet inte, jag tycker det funkar rätt bra faktiskt.
Är de vuxna nu allihopa?
Min äldsta fyller 30 i år och min yngsta hon är 13.
Okej. Okay. Visst är det 5 döttrar?
Jajamän, det stämmer bra.
Det som är lätt att ha en fördom om är ju att du ville ha en son och sen... testade ni igen och igen och igen och igen och till slut bara, jag kommer inte få en son.
Om jag hade fått välja att få en son nu så skulle jag nog kanske få en son nu. Men nu får man ju inte välja. Utan nej, man får ju vara glad för det man får. Det är inte så att jag skulle byta bort någon av dem jag har mot en son. Utan, som sagt, jag är glad att jag har 5 fantastiskt fina, välartade döttrar.
Ja, bra. Men det var så att ni...
Nej, det var väl inte riktigt så kanske, men... Men det är klart, hade man fått bestämma så kanske en av dem hade kunnat få bli en pojke.
Ja, jag förstår. Jag känner lite så där också, jag har inga barn ännu, ganska långt ifrån. Men jag vill också gärna ha en son och sen kan jag gärna ha resten döttrar. Men som man, det är någonting som man vill se sig själv i något av barnen.
Ja, så kanske det är. Men man får vara glad för det man får.
Ja, självfallet. Om vi gå vidare från, eller i ditt liv egentligen, som började i Skellefteå. Du gick gymnasiet där också?
Jajamän.
Vilken av skolorna?
Anderstorpsskolan.
Just det. Och det är väl en av, var det en av tre gymnasieskolor?
Just nu är det faktiskt bara en av två, om man då inte räknar de friskolor som finns. På den tiden så fanns det ju bara kommunala gymnasier. Nu finns det väl en del andra också. Just. Men vi är nere på två kommunala nu.
Okej. Okay. Och var hamnade du efter det? Du började, var började karriären? För du har inte alltid varit i politiken.
Nej, det har väl varit en ganska brokig karriär kan man väl säga. Jag har väl egentligen aldrig haft några sådana där specifika livsmål eller ambitioner att jag ska nå hit eller dit. Utan man har härkat lite fram och tillbaks, lite slumpmässigt skulle jag kunna säga. Jag jobbade en period som hjälpte mig, min kusin som är antikhandlare. Så jag fick lära mig lite grann om antikbranschen och det var intressant. Jag har jobbat inom äldreomsorgen. Jag har jobbat inom skolan. Det är väl egentligen framförallt, jag har även jobbat lite grann inom någon industri så där. Men jag insåg väl ganska snabbt att den typen av arbete kanske inte var det som passade mig bäst, utan jag vill nog jobba med människor.
Och du pluggade ett tag va? I Luleå?
Ja, precis. Jag pluggade faktiskt i Skellefteå. Det var Luleå universitet som höll i utbildningen. Mm. Men jag pluggade till fritidspedagog eller ungdomspedagog kanske man kan säga också. Sen har jag pluggat lite andra små saker, lite juridik, mediekommunikationsvetenskap, sociologi etc. innan jag hittade rätt då, så att säga.
Och det var väl lite en del av din karriär som fick in dig på politiken va?
Ja, precis. Jag jobbade först som sagt, efter jag hade gått ut universitetet så började jag jobba inom skolan och sen som av en liten slump så halkade jag in inom socialt arbete och jobbade på ett utredningshem för svenska problemungdomar. Jag började vicka där och när jag hade jobbat där i några månader bara, jag hann göra en utredning på en ungdom då, så bestämde kommunen att de skulle göra om det här till ett boende för ensamkommande barn. Man hade fått i uppdrag av regeringen egentligen kan man väl säga. Man hade kommit överens om att Skellefteå skulle bli en testkommun för att ta över verksamheten från Migrationsverket just när det gäller mottagandet av ensamkommande barn. Så från 2003 till 2006 så var det bara Skellefteå som tog emot ensamkommande i kommunal regi. Sen tyckte man att det fungerade så bra då, så att då tog man ett beslut om att allt mottagande av ensamkommande skulle vara i kommunal regi.
Okay. Och ditt jobb med ensamkommande, som om jag har förstått det rätt, så var det någonstans där som du märkte att någonting inte riktigt stämmer?
Ja, alltså överhuvudtaget när vi började jobba med ensamkommande så visste vi ju egentligen ingenting om det. Utan,
vilket år pratar vi nu?
Det var nog sent vintern 2003, ja, årsskiftet nästan, 2003-2004. Mm. Och då visste man ju egentligen väldigt lite om det här med ensamkommande och vad det var. Det kom ju inte så jättemånga ensamkommande då. Det var ingen så här big business eller vad man ska kalla det.
Det var ingen fråga på...
Ingen jättestor fråga i alla fall, utan det uppmärksammades väl lite här och där, men inte speciellt mycket. Jag tror att det låg på en 300-400 ungefär per år då. Och det kan man ju då jämföra med rekordåret 2015 då det kom ungefär 36 000. Mm. Så att det var en ganska stor skillnad. När man gick in i det där så skulle jag väl säga att jag gick väl in i det lika blåökt och naivt som de flesta andra. Man vill ju tro väl om människor någonstans och man vill ju tro att det som står på pappret stämmer och man vill ju tro att det människor säger är sant och så vidare. Men det fanns ju saker som man uppmärksammade relativt fort som man liksom började bli skeptisk över. Och det var väl en skepticism som stärktes över tid. Det tar ett tag liksom att ställa om, att ändra sin grunduppfattning. Man har en grunduppfattning om att någonting är på ett visst sätt. Så även om man får bevis kastat på sig så kan det ändå ta ett tag innan man liksom har förstått att verkligheten kanske inte ser ut riktigt som jag trodde att den skulle göra. Mm. Och en av de frågorna var ju framförallt det som rörde ålder på ensamkommande. Det var ju ganska uppenbart både för mig och för de flesta andra som jag jobbade med att alla de som kom och bodde hos oss på ett boende för barn då, eller ungdomar, alltså under 18 år. De var ju inte i den åldern som de sa att de var, utan de var ju både 1, 2 och 5 år äldre.
Och det var så pass uppenbart rent alltså från det man kunde se?
Ja, jag skulle säga så här. Min uppfattning i alla fall, det är att jag tyckte att det blev mer och mer med åren egentligen. Alltså att det blev äldre och äldre. Ja, precis. Det var fler och fler som tog chansen att komma som barn. Därför att man insåg att Sverige kontrollerar inte det här överhuvudtaget. Utan alla som säger att de är barn, de får passera som barn. Och jag har ju haft de som har varit både gråhåriga och liksom haft kråkfötter kring ögonen och tappat tänder och så vidare. Sådana som liksom så totalt uppenbart för var och en går att inse att de är betydligt mycket äldre än 18 i alla fall.
Alltså
att...
gråhåriga, vi snackar något grått hår så?
Ja, inte som jag. Ingen sån här silverfox som jag är. Nej, men det har funnits. Jag har haft de som har haft grå hårstrån som har stuckit ut någonstans.
Ja. Och har de sett äldre ut än mig? Och jag är ändå 26.
Jag har nog haft de som har sett äldre ut än dig. Ja. Absolut, det skulle jag säga. Men bara för att nyansera det så vill jag ju säga då att det var ju liksom inte... Jag tyckte att det fanns två bilder då någonstans som kom ut. Dels så var det ju då dåvarande politiker och gammel media, eller vad jag ska säga, som försökte upprätthålla en bild av att det här är barn, de här stackars barnen och så vidare.
Det handlar om barn.
Det handlar om barn, en klassisk, det var väl Hanif Bali som var inblandad i den.
Och
det var betydligt senare, men i alla fall. Och på andra kanten så fanns det då alternativmedia som kanske var väldigt hardcore och pratade om att alla var skäggbarn. Det var ju det uttrycket som användes redan på den tiden. Och jag tyckte väl någonstans att det fanns en sanning i båda liksom lägren. Alla som kom var inte äldre, men alla som kom var definitivt inte barn heller. Och det är problematiskt.
Mm. Vad skulle du säga att det här är triggern till att du började bli intresserad av politik och började bli intresserad av att förändra någonting?
Definitivt. Det här var absolut den sak som fick mig att bli samhällsintresserad eller politiskt intresserad. Och då var jag ju ändå uppe i, jag måste ju ha varit 35 års åldern skulle jag gissa, innan det här intresset började väckas. Och jag försökte liksom hitta vägar att påverka människor både långt, långt till höger och de som var långt, långt till vänster för att hitta nyanser i det här och liksom försöka hitta någon typ av samsyn och säga, så här ser problemet ut, ni har lite rätt men ni har båda lite fel också någonstans, kan vi enas om någonting här i mitten så att vi verkligen kan göra någonting åt problemet på riktigt. Men ingen var ju intresserad av att lyssna på det överhuvudtaget. Nej. Och det väcker väl en viss frustration då när man ser det här varje dag. Och så kände jag att jag ville försöka göra någonting åt det.
Varför tror du att, om vi börjar med att Sverige inte gjorde åldersbedömningar, fast det ju inte är, det är som jag, utan att vara en expert, det krävs väl ingen jätteavancerad eller dyr teknik för att bedöma ålder. Varför tror du att de inte vill göra det?
Jag tror från början, det som jag sa, ända fram till kanske 2003-2004 så var det väl inget jättestort problem egentligen. Det var inte så många det rörde sig om. Volymerna var inte så stora. Och det gjorde väl någonstans
för att ens ta i då.
Ja, alltså lite grann uppfattade jag det så att det var liksom sen blev det ju en brytpunkt där någonstans när kommunerna tog över från Migrationsverket. Då var det som att Migrationsverket blev ännu mer ointresserade av att överhuvudtaget titta på det här med ålder och så vidare. Utan då blev det som att det skulle vara kommunernas ansvar. Och kommunerna i sin tur, de var inte alls intresserade av att göra den typen av bedömningar. Absolut inte. Det skulle vara Migrationsverket som skulle göra det. Så då började man väl skylla lite grann på varann. Samtidigt som vi hade en politisk enighet just då som ju sträckte sig ända fram i princip till 2015-2016 där alla partier var livrädda för att bli anklagade för främlingsfientlighet eller rasism. Och då menar ju de någonstans då att fråga en gråhårig kille, man som har tappat sina tänder om han verkligen är under 18. Det skulle alltså vara rasistiskt och främlingsfientligt. Mm. Vilket ju för mig var absurt som jobbar med det här varje dag såg det här. Mm. För någonstans ska man också tänka att de som drabbas av det här, de som far illa av att vi låter, att vi lät vuxna män lajva barn. Det var ju de riktiga barn som faktiskt bodde på de här boendena.
Nej, exakt. Det är inte passande för dem att bo med vuxna människor. Liksom.
Absolut inte. Jag kan bara ta ett exempel. Eller, jag hade en tjej som bodde på ett av mina boenden. Från Azerbaijan var hon faktiskt. Och vi hade den här diskussionen en gång och då sa hon det att Jonas, du måste förstå att det finns två uppsättningar regler på det här boendet. Dels så finns det regelverk som finns när personalen är med, men sen finns det ju prison rules. Och det är ju liksom allting som händer när inte personalen är i närheten.
Vad var det?
Ja, men det hon syftade på då var ju då någonstans att där är ju den starke som vinner. Mm. Så att ålder och styrka kommer alltid att trumfa svaghet och liksom lägre ålder någonstans. Mm. Att det är de som är starkast och de som är äldst, det är de som kommer att bestämma vad som händer. Mm. Och då skiter de ju egentligen i reglerna i övrigt.
De kommer även vara bäst i gymnastiken i skolan, antar jag, om de går med yngre elever.
Ja, så det har man ju sett också många gånger. Det har ju varit pinsamt vissa gånger. Alltså, ett jättebra integrationsinstrument är ju idrott. Mm. Det får man ju säga. Så det är ett jättebra sätt för många att komma sig in i samhället och kanske umgås med svenskar. Och, ja, det är en naturlig väg in. Men i vissa fall så har det varit så att jag har följt med män som helt uppenbart är minst, jag ska säga, mellan 20-25 år gamla till träningar utifrån vad som står på deras ID-kort från Migrationsverket. Mm. Det vill säga där det står att de är 13 år. Så att man följer de här vuxna männen.
Har det varit så pass? Alltså 25 som har sagt att de är 13?
Ja, jag skulle säga... Ja,
eller ens 20 som har sagt att de är 13?
De flesta var väl smarta nog att säga att de var 14-15 i alla fall.
Men de var ändå över 20, vissa av dem.
Ja, gud. Alltså, jag har ju, det har jag liksom, och det är liksom inte bara gissningar, utan det är ju flera stycken som har sagt det efteråt också, som har berättat själv om sin historia någonstans. Ja. Och ur deras perspektiv, alltså man får ju någonstans förstå det ur deras perspektiv. De utnyttjade en lucka som fanns någonstans, och de gjorde vad flyktingsmugglarna sa, de försökte göra allt för att förbättra sina möjligheter att få stanna i Sverige. Jag menar, det vi måste rikta in oss på, och det har jag varit klar med hela tiden, det är ju systemet. Det är ett systemfel det här. Och då måste vi ändra på systemet. Vi kommer aldrig kunna ändra på människors drivkrafter. Mm. Det kan vi inte göra. Men vi kan ändra på systemet så att det blir mindre... Vad ska jag säga? Att det låter hårt att säga, men vi måste ju bli mer ogästvänliga helt enkelt. Vi måste bli hårdare.
Var det så att allt eftersom det kom fler och fler ensamkommande, märkte du någon skillnad i viljan hos myndigheter eller hos liksom högre upp i hierarkin att faktiskt göra något, eller var det samma?
Nej, det var exakt samma. Det var väl snarare så att om man ska se det i lite längre perspektiv så blev väl snarare oviljan större att göra någonting åt det. Mm. Därför det här var ju någonting som påpekades från alternativmedia till exempel, men det var ju även någonting som till exempel Sverigedemokraterna uppmärksammade. Och allting som Sverigedemokraterna uppmärksammade, det var man ju tvungen att göra tvärtom gentemot. Så att det var snarare så att oviljan blev större. Det jag försökte göra, det var ju... Alltså jag började väl egentligen det här med forum och skriva där och diskutera och debattera. Försökte hitta någon form av common ground då, som sagt, i de här diskussionerna. Men det jag kände också när jag hade de diskussionerna, det var ju att ju mer fakta och argument som folk presenterade för mig om hur problematiskt det här var. Men det som jag insåg är ju också att det är ju faktiskt himla problematiskt. Det är liksom inte bara någonting man kan ta med en klackspark och gå och vara lite irriterad över. Utan vi måste ju faktiskt försöka göra någonting åt det här. För jag såg det som sagt varje dag i min verksamhet också. Och det första offentliga jag gjorde, det var att jag skrev en debattartikel på en sajt som heter Newsmill 2010. Om varför det är viktigt med åldersbedömningar, medicinska åldersbedömningar ur ett barnperspektiv. Så försökte vända på det den vägen istället. Att de, precis som jag sa tidigare, att de som drabbades av att vuxna män lajvar barn, det är ju de som är riktiga barn någonstans som ska utsättas för de här. Och det finns inte en chans att det här skulle accepterats inom, om vi pratar om svenska HVB-hem eller liknande, att man skulle stoppa in okända män, äldre män med okänd identitet och ålder på boenden där det bodde yngre pojkar och flickor. Mm. Det skulle aldrig accepteras. Nej. Men av någon anledning så tyckte man i den här verksamheten att det var okej att göra det.
Plötsligt när man jämför det så blir det än mer absurt.
Ja, visst. Mm. Jag tycker det.
Vilket, så är det ju med många saker. När man byter ut vissa saker så märker man att okej, det här är riktigt märkligt, men vi tänker inte på det. Nej. För att det är den och den gruppen till exempel. Sen så Newsmin-artikeln var väl ditt första egentligen inlägg, offentliga inlägg i debatten med liksom eget namn och allting. Den fick ganska mycket delning, va?
Inte jättemycket, ska jag säga. Därför att det här med sociala medier hade ju inte hunnit bli så stort.
Precis,
då,
om man säger så. Facebook bara egentligen.
Ja, i princip. Och Facebook var ju ganska nytt. De flesta la ju bara ut matbilder på den tiden.
Ja, just det. När var det så? 2010?
Ja, precis. Okay. Det fick inte jättemycket delningar. Liksom. Jag tror att det kan ha varit 1000 delningar eller något sånt där. Okay. Och det blev en liten debatt om det. Jag vill minnas att min arbetsgivare var lite smågrinig på mig, men det hände liksom ingenting mer där.
Blev du inkallad?
Inte den gången. Det har hänt någon gång senare faktiskt att jag blev det av helt outgrundliga anledningar. Och det var en av anledningarna som fick mig till slut att byta till privata arbetsgivare också. Jag jobbade åt Skellefteå kommun då och jag tyckte att de betedde sig ganska illa faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Jag förstår. Sen började du, jag tror det var där någonstans som vi, eller lite efter 2010, men det var där någonstans vi blev Facebook-vänner, tror jag. Eller jag åtminstone började följa dig på Facebook. Och då kom det ju ganska mycket politiska inlägg där jag tyckte att du satte huvudet på spiken. Vilket jag märkte att många andra också tyckte. Och då började du få ganska mycket spridning, va? Det var väl Facebook inläggen som var din liksom, det var där du började bli politiskt lite offentlig.
Ja, precis. Jag började väl skriva politiska inlägg. Jag skulle nog gissa att det var så sent som 2013 kanske. Och då skrev jag ju mycket om de här frågorna någonstans. Jag hade försökt sätta mig in i det här med åldersbedömningar, medicinska åldersbedömningar. Jag gjorde ett studiebesök hos norska motsvarigheten till Migrationsverket, för där gjorde man ju åldersbedömningar. Och liksom tog reda på vilka metoder de använde, hur de gick tillväga och så vidare, hur det norska systemet såg ut. Och så jämförde jag de norska siffrorna med hur många ensamkommande som kom jämfört med de svenska. Och de norska låg ju liksom på en rät linje ganska långt ner någonstans. Jag kommer inte ihåg exakt antalet nu, men kan det ha varit kring 200-300 per år eller något sånt där. Men som svenska då från 2003 hade stigit ständigt och var väl då kanske uppe på en 2-3 tusen, om jag inte minns fel. Jag har inte siffrorna direkt i huvudet, men det var betydligt, betydligt många fler som kom som valde Sverige före Norge, vilket ju egentligen är märkligt. Varför skulle man göra det? Jo, det gör man ju förmodligen därför att man har fått veta att det finns betydligt mycket större chans att få uppehållstillstånd i Sverige och inte bli synad, så att säga, för vem du är.
Gjorde du det här studiebesöket på eget bevåg, eller var det?
Ja och nej. Och nu ska jag lyfta min arbetsgivare, dåvarande arbetsgivare, Skellefteå kommun, någonting positivt istället. Det var så att det skulle göras ett studiebesök i Oslo för att besöka andra norska HVB-boenden typ. Så att det skulle dit en grupp, och då frågade jag snällt om jag kunde få följa med. Det var ett andra personal som skulle dit egentligen. Och då frågade jag snällt om jag fick följa med för att göra den här undersökningen, eller vad jag ska säga, för att göra det här studiebesöket. Så då fick jag göra det. Så att det var ju snällt av Skellefteå kommun. Och sen fick jag ju då naturligtvis skriva en återrapport på det sen och försöka driva frågan, men det tog stopp väldigt snabbt, tyvärr.
Vad var deras argument? Att det inte var värt? Eller var...
För att det tog stopp?
Ja.
Nej, jag tror att det var ganska många då inom den här verksamheten. Skellefteå var ju väldigt stort, alltså en väldigt stor mottagare av ensamkommande under de här åren från 2003 och ända fram tills att lagen ändrades 2014, då alla kommuner blev tvungna att ta emot ensamkommande för att volymerna blev så stora.
Just det.
Jag skulle säga så här, alla var medvetna om det här problemet, men man ville inte se det. Man ville framförallt inte göra något åt det. Man ville inte ta tag i det för att man var rädd att man skulle bli brunmålad eller kallas för rasist eller någonting. Det fanns tydliga politiska incitament för att inte ta tag i det. Så kan man väl säga. Men jag påstår att alla som jobbade i den här branschen då visste om att det här var ett problem.
Mm. Och du skrev, om jag minns rätt nu, det var ju ett tag sedan. Du skrev dels om det här problemet på Facebook, men även om andra samhällsproblem. Och det gjorde du under några år tills du blev headhuntad, va?
Ja, precis. Om man ska hoppa väldigt snabbt framåt. Jo, det var ju så. Jag byggde ju min egen plattform, kan man säga, på Facebook och Twitter i viss mån. Men Facebook har alltid varit bättre, tycker jag, för att man kan få fram mycket mer nyanser. Mm.
Du kan ju skriva längre framförallt.
Precis, och jag tycker om att skriva lite längre och lite mer nyanserat. Så att jag byggde väl upp en följarskara där, och sen började jag 2015 så fick jag ut min första debattartikel i en större tidning, i Expressen. Och sen efter det så rullade det egentligen på ganska snabbt. När man väl kom över den tröskeln så fick jag in ganska mycket debattartiklar och blev väl något av en opinionsbildare, en opolitisk opinionsbildare. Och skrev väl framförallt om migrationsrelaterade frågor, eftersom det var den fråga som jag kunde bäst. Och ja, för att hoppa vidare sen då. Ja, sen fick jag ett samtal hösten 2017, och så det var det, från Sverigedemokraterna och från en person inom Sverigedemokraterna då, som jag hade haft kontakt med under flera år egentligen, som undrade om jag var intresserad av att jobba politiskt.
Vad hade ni haft för kontakt? Var det så att du försökte lobba in de här frågorna, att de skulle ta upp dem, eller?
Det var nog så att den personen, eller en del andra också, började väl följa mig helt enkelt på Facebook, och så hade man en dialog med dem. Det är klart att det är alltid skönt för en själv också när man kan få in en fot i riksdagshuset, om jag ska säga så, att jag kunde få en direktkontakt med de som satt som riksdagsledamöter någonstans och försöka hjälpa till att utveckla deras politik eller påverka dem på ett sånt sätt som gick i den riktning som jag tyckte att saker och ting skulle styras. Och sen hjälpte jag väl till med vissa debattartiklar och så vidare från deras håll också, så då blev det ett samarbete där.
Det var artiklar som skrevs i etablerad media, eller var det skrevs
sån här? Ja, det var nog debattartiklar som skrevs i etablerad media som jag hjälpte till lite grann.
Okay. Var ditt namn på dem också?
Jag hjälpte väl dem med argument och med retorik.
Expertis
kan man väl säga. Sen skrev jag som sagt jag skrev mina debattartiklar under mitt namn, men det var ju opolitiskt, det var ju inte under, jag var ju inte medlem i SD eller något annat parti då heller. Jag hade ju varit verkligen valt medvetet att försöka stå utanför partipolitiken, därför jag kände att det var det bästa sättet att nå så många som möjligt, det var att inte ha en politisk stämpel i pannan.
Absolut. Det är ju polariserande med en stämpel.
Så fort det står liksom ett partinamn efter ditt namn i debattartikeln, så vet du att då är det 50% av läsarna som liksom lägger bort den direkt. Då är man inte intresserad av att höra argumenten ens.
Och när de kontaktade dig, vad var det för, var det ett erbjudande eller hur gick samtalet?
Det var väl en ganska öppen diskussion till att börja med någonstans. Mm. Att, ja, bara höra sig för om det fanns något intresse överhuvudtaget och hur man skulle kunna gå vidare med ett sånt intresse. Och sen, jag ska inte säga att det var en förhandling direkt, men liksom, jag tackade faktiskt nej ett par gånger först. Mm.
Ett par gånger? Och sen
precis. Mm. Det var väl inte så här, det är så svårt att säga, för det var ganska inofficiellt någonstans. Alltså, ja. Det var liksom inte så här, nu får du en officiell förfrågan på papper här och så ska du kryssa ja eller nej. De kände efter och jag var ganska motsträvig till att börja med. Mm. Jag tror att det var lite grann en sån här osäkerhetsfaktor någonstans, att man kände att hur ska jag klara av det här? Mm. Liksom, jag är ju bara en ungdomspedagog som har jobbat med ensamkommande i de här åren någonstans. Jag har ingen kunskap om hur riksdagen funkar eller vad man ska göra där någonstans. Så att det var nog lite grann det som låg bakom, tror jag, att jag var så motsträvig. Det var inte så att jag liksom var emot SD som parti på något sätt, utan det var mer det där att kan jag verkligen göra det här?
Sen, typiskt norrländsk ödmjuk, helt enkelt.
Ja, eller feg, jag vet inte. Ödmjuk eller feg. Men sen hade jag en sån där uppenbarelse, eller på att säga. Jag blev nedbjuden faktiskt i januari 2018, så det har varit. För att träffa några stycken då från SD, några högre
Får man veta vilka?
Ja, jag tror inte att det kan skada så här i efterhand. Det var Mattias Karlsson, det var Paula Bjäller, det var Rickard Jomshoff, det var Mattias Bäckström Johansson, Josef Fransson, och Jimmy skulle ha varit där, men han fick någon grej aktuellt just då som han skulle vara tvungen att göra.
Det var ändå toppskiktet av partiet, så att säga.
Ja, det var det ju. Och då fick jag ju chansen att ställa de frågor jag ville, och de fick ju chansen att ställa de frågor som de ville någonstans. Och sen dagen efter så gick jag genom Gamla stan och så gick jag över bron där, jag vet inte vad den heter, någon bro där.
Ja, jag borde kunna det här. Men det,
alltså, mellan stadshuset och riksdagshuset finns det en bro i alla fall.
Aha, mellan stadshuset?
Ja, och då liksom såg jag, så här, solen gick upp bakom riksdagshuset någonstans. Så här. Och så var det så himla vackert, och så tänkte jag så här, men
här kan jag tänka mig att jobba.
Hur ska jag kunna tacka nej till det här? Tänkte, det är liksom nästan oförskämt att tacka nej.
Mm. Att det är ett hedersuppdrag.
Verkligen ett hedersuppdrag. Jag tänkte, hur många är det som slåss för att få den här chansen? Liksom? Och här får jag den serverad någonstans. Och liksom, jag har mage att ens tänka att jag skulle tacka nej till det. Mm. Så där och då någonstans så kände jag att nu kör jag. Tänkte, nu, det får bli som det blir. Jag tänkte att i värsta fall så, om allting går snett, så får jag väl hoppa av. Det är inget fängelsestraff. Liksom, utan det är ju trots allt ett hedersuppdrag. Mm.
Fint ju. Och du har ju dessutom inte gått den här vägen som många går, där de blir ungdomsförbundare, eller först kanske elevråd, en jobbig elevrådsordförande, och sen ungdomsförbundare, och sen har jättejobbig retorik i debatter och skriver jättedumma saker när de är unga, och sen så har de aldrig haft ett riktigt jobb. Du blev ju ändå liksom headhuntad från verkliga livet, vilket ju jag personligen tycker det är värt.
Vilket ju är lite unikt, skulle jag säga, inom politiken. Mm. Att Sverigedemokraterna är lite unika där. Alltså, det är inte bara jag som har blivit inplockad på det sättet. Liksom. Det är inte bara jag som inte är ungdomsförbundare, utan det finns ju faktiskt ganska många av oss som besitter en stor erfarenhet inom det område som vi nu jobbar med. Mm. Thomas Morelle till exempel, en kollega som jag har som jobbar inom trafikutskottet nu, som är fantastiskt duktig. Också en sån där som jobbar som polis och inom åkeribranschen tidigare, och som verkligen vet vad han pratar om.
Jomshoff har varit lärare.
Jomshoff har ju varit lärare, precis. Sen har ju han då varit med liksom så många år nu någonstans. Han ses väl också som någon typ av politisk broiler då, eller vad man ska säga. Men han är också fantastiskt duktig. Det finns fler också. Staffan Eklöf som jobbar inom jordbruksutskottet. Jag vet inte om han har en professur, men väldigt högt utbildad inom Umeå lantbruksuniversitet. Mm. Och suttit och jobbat med de frågorna i många år. Så att det är många inom många områden som kanske inte syns lika mycket som migrationspolitiken, som sitter där med mycket erfarenhet. Och jag tycker det är jättebra. Sen är det så, jag menar, du pratar om det här med liksom retorik och debatter och så. Det är klart att på ett sätt så skulle man ju önska för sin egen skull ibland att man hade lite mer av Morgan Johansson i sig.
Mm. Det här, politikerprat.
Ja, men det här, precis, det här som de har lärt sig på Bommersvik, och det är bara en svada. De har alltid svar på allting, fast de säger ju egentligen ingenting.
Nej. Det är konstigt,
skulle,
alltså.
Ja, och det skulle, på ett sätt så skulle det vara skönt för en själv att kunna ha den svadan. Samtidigt så tror jag inte att jag kommer aldrig att kunna få den, och jag tror inte att det är liksom det som folk uppskattar med mig heller, att jag skulle ha det, utan jag tror folk uppskattar att det finns en viss typ av genuinitet inom politiken också.
Var det så att en del av anledningen till att du tvekade, var det också för att du kände att okej, om jag tackar ja till det här så finns det ingen återvändo, och jag är för evigt SD-stämplad, vilket ju då var ännu lite mer kontroversiellt än vad det är idag kanske? Mm.
Kort svar, ja, det var en anledning. Mm. Dels för att även om det hade, vad ska jag säga, motståndet och brunsmetningen av SD hade ju ändå blivit mindre 2018 än vad det var 2014. Så att hur det var liksom att vara SD-politiker, eller ännu mer när SD kom in i riksdagen 2010, liksom hur det var att vara SD-politiker då, det vågar jag inte ens tänka på. Nej. Så att ser man nu deras perspektiv, så kommer jag in vid en väldigt gynnsam tidpunkt. Men speciellt uppe i Norrland. Mm.
Det är ju det där också, lokalt.
Precis, så liksom har ju SD legat 5-10 år efter övriga Sverige i princip. Så att det har ju fortfarande funnits en viss stigmatisering kring det. Så det är klart att jag var orolig någonstans att, ja, hur kommer det här att påverka, inte mig så mycket kanske, men liksom min familj, kommer det att hända saker, kommer det komma folk och kasta in sten genom rutorna eller repa bilen, eller kommer mina barn att få skit i skolan för det här och så vidare.
Har det hänt något sånt?
Jag har inte blivit utsatt för någonting fysiskt på det sättet. Mina barn fick väl lite gliringar skulle jag säga från början så där. Men jag tror inte att det var på någon genomgripande nivå. Det var inte så, här så att det blev problematiskt någonstans, utan de kände sig nog ändå ganska trygga i det här också. Sen liksom, det är klart, börjar man blanda in så kallat näthat i det, så har man väl fått sin beskärda del. Men jag vet inte, jag lägger inte så mycket fokus i det heller någonstans, utan jag tycker det bästa sättet och generellt sett att motverka hat på nätet, det är att ignorera det. Så bara låt dem vara. De skriker oftast, det är som att skrika i rymden någonstans för dem. Om ingen uppmärksammar, ingen lyssnar på det, så ja.
Nej, så länge det inte är sakliga argument så är det inte heller särskilt...
Nej, och hat, jag tycker någonstans det är en skillnad på hat och hot också. Det är klart att de får börja hota en.
Det är eller, olagligt för det första.
Ja, precis. Då är det en annan sak. Att de börjar hota om att de ska komma och slå en på käften, eller att de ska göra det ena eller andra, eller att de ska utpressa en till att göra saker. Det är klart, då blir det ju en annan sak. Men om någon skriver att jag är dum i huvudet, det rör mig inte ryggen faktiskt.
Du får ju bli så privat som du vill såklart, men vad tyckte din familj? Tyckte de att du skulle göra det? Eller hade de något motstånd kring det här?
Nej, alltså, jag grundade ju hos dem någonstans. Alltså, det är klart att jag gjorde det. Och de fick ju säga vad de ville, men det var väl ingen som tyckte att det var... Alla tyckte väl att jag skulle göra som jag kände för någonstans. Så att där har jag väl alltid haft ett bra stöd tycker jag. Sen brukar jag försöka generellt sett att blanda privatliv och politik så lite som möjligt.
Har du förlorat några vänner, bekanta? Någon som har tagit avstånd från dig?
Ja, alltså jo, det hände liksom när jag kom ut som SDR, när jag blev presenterad, så var det väl liksom några stycken som sa hej då och tog bort mig som Facebook-vän. Och...
Sa de hej då också? Eller?
Ja, det var några gjorde det. Några plockade bara bort mig. Några gjorde väl liksom en grej av det så att säga. Ja. Men jag hade ju tappat liksom ett par, tre stycken tidigare också. Sådana som, liksom, som jag räknar som familj mer eller mindre. Bara för att jag skrev om det här med ensamkommande, åldersbedömningar och så vidare. Trots att jag tyckte att jag skrev på ett väldigt lugnt och sansat och liksom... faktabaserat sätt, så ansågs det ändå av vissa som att bara det faktum att jag ifrågasatte människors historia, det gjorde att jag var brun. Och då kunde inte de liksom umgå, då kunde de säga upp bekantskapen med mig, tyckte de. Men å andra sidan kan jag ju vända på saken och säga att jag har ju vunnit så många fler fantastiska vänner och fantastiska bekantskaper och människor som är oerhört duktiga och sympatiska på alla sätt. Så att liksom, ska man börja prata plus minus, så har ju plussidan varit oerhört mycket större än minussidan skulle jag säga.
Så brukar det ju vara när man följer det man tror på, i, ja. min erfarenhet i alla fall. Men skulle du säga att det är det här ditt drömjobb? Eller gör du det för att du känner plikt och att du vill ha en förändring? Eller är det här du vill göra?
Ja, men det blir så svårt att svara på det ur det perspektivet. Om jag säger så här, att bli politiker har ju aldrig varit en ambition för mig egentligen. Det är inte så att jag har gått och, som du sa, jag har inte varit medlem i något parti överhuvudtaget. Jag har inte varit medlem i något ungdomsförbund. Jag har inte suttit i kommunpolitiken. Jag har aldrig strävat efter att hamna här, utan det är mer att jag har känt så här, ja men jag kan göra, förhoppningsvis så kan jag göra skillnad någonstans. Och det låter ju liksom kanske storvulet att säga det, att jag kan göra skillnad för Sveriges framtid, men någonstans så vill jag ändå tro att jag kan göra det. Både genom sakkunskap och genom liksom att odla kontakter och relationer med andra partier och så vidare och andra makthavare någonstans, för att få dem, kunna driva dem långsamt i den riktning som jag tycker är sunt så att säga. Och det kan man väl se i viss mån. Men om jag tittar på Moderaterna idag till exempel, så kan jag ju se många argument, många yrkanden, mycket retorik som är hämtad mer eller mindre rakt av från saker som vi har skrivit de senaste, ja det blir ju 3,5 åren då egentligen, i våra motioner och saker som vi har tagit upp. Så att jag menar, ja, det känns ändå bra tycker jag.
Mm. Men om du skulle, vi ser att du skulle, ifall Sverige inte skulle ha de problemen du ser, och om du exempelvis var, nu känner ju ni riksdagsledamoter ganska bra, men om du skulle vara ekonomiskt oberoende till exempel och göra vad du vill, hade du ändå velat jobba med politik? Eller finns det något helt annat som du hellre hade gjort? Alltså någon hemlig dröm eller?
Nej, med risk för att låta skittråkigt så... Nej, alltså, jag vet inte. Jag har inget sånt där drömyrke direkt som jag skulle vilja göra. Alltså jobba med opinionsbildning tycker jag är jättekul någonstans. Mm. Och nu att göra det inom politiken och i riksdagen och inom partipolitiken, det tycker jag är jättekul. Jag vet inte om jag ska säga att det är liksom ett drömyrke på det sättet, men jag trivs väldigt bra med det. Och
det är det som är ditt kall kanske?
Ja, om det är mitt kall eller inte, men liksom jag hoppas någonstans att jag ska kunna göra skillnad på ett eller annat sätt. Och kan man liksom dra sitt lilla strå till stacken och göra det lite bättre i alla fall för kommande generationer, så tänker jag att ja, men då har jag gjort det jag kan i alla fall. Jag har inte bara suttit på kammaren och knutit handen i fickan någonstans och varit arg, utan jag har verkligen försökt att konkret göra någonting.
Bra. Om du skulle välja ut ett problem som Sverige har som är det mest akuta, om det bara får vara ett, och vad den bästa lösningen skulle vara på det om du bara fick välja en enda åtgärd. Förstår du frågan?
Jag förstår.
Alltså att
det, jag förstår frågan.
Om man skulle välja en grej.
Ja, men då måste jag vara så tråkig och säga då att jag jobbar ju inom migrationspolitiken. Och det är så många delar, så många problem i samhället som är kopplade till volymerna på migrationen. Och oavsett vad Morgan Johansson står och svamlar om i talarstolen, så har vi fortfarande jättehöga volymer som kommer till Sverige. Det är fortfarande, vi pratar närmare 100 000 per år.
100 000 beviljade uppehållstillstånd,
ja,
är det så?
Ja, precis. Och pratar man asylsökande så är vi ju nere på rekordlåga nivåer. Jag pratade med Morgan Johansson om när han var migrationsminister. Nu är det ju Ygeman som har tagit över. Men det är inte ens, alltså, tittar vi på ett 25-års perspektiv så var det ju betydligt lägre i slutet på 90-talet än vad det är idag. Och det är ingen naturlag att det ska ligga på den nivån. Det är ju politiska beslut som ligger bakom. Mm. Men just utifrån att volymerna påverkar så många andra områden någonstans. Tänk så här, om badkaret är fullt med vatten, vad är det första du måste göra då? Ja, det är att skruva av kranen. Och det är lite grann så det funkar här också. Det skvalpar över åt alla håll nu någonstans. Och det finns jättemånga problem som måste lösas inom alla möjliga sektorer. Men att börja med att skruva av den här kranen är i alla fall en bra första åtgärd. Sen kan vi börja ta tag i de andra. Men så länge kranen står på så blir det liksom svårt.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Att få badkaret att sluta svämma över.
Mm. Vad... Vad skulle det skulle vara åtgärden då? Alltså det, om du skulle välja en åtgärd, det är att stänga av kranen.
Och det gör man ju. Det är svårt att säga så här, vi tar det här beslutet. Mm. Utan det är ju liksom ett batteri av beslut. Jag menar, vi har ju inom migrationspolitiken bara, så har vi ju från 2018, alltså den migrationspolitik Sverigedemokraterna hade före 2018 när jag kom in och vi började jobba med de här frågorna. Nu säger jag inte att det bara är liksom jag som har gjort det här jobbet, men då tror jag att vi hade drygt 50 yrkanden inom migrationspolitiken. Nu är vi uppe i 150 yrkanden. Och varje yrkande är ju då så att säga en åtgärd för att förbättra inom olika delar. Det kan vara inom anhöriginvandring, det kan vara inom asyl, det kan vara inom arbetskraft, medborgarskap. Bara det att sluta dela ut medborgarskap så frikostigt som vi gör skulle vara en viktig åtgärd för att tala om någonstans att medborgarskapet måste värderas. Det är viktigt, det är liksom en biljett in i det svenska samhället. Men du måste jobba för den biljetten. Du kan inte bara få hitta den i botten på flingpaketet någonstans, utan det ska vara någonting som man ska kunna eftersträva, någonting man ska vara beredd att jobba för att komma dit någonstans. Då, det är ju liksom också en del av en lösning någonstans. Det är svårt att säga bara en åtgärd, men genomför Sverigedemokraternas migrationspolitik, då har vi en jättebra start.
Vad tror du är anledningen till att, för att numera så tror jag ju att de flesta som liksom inte förnekar verkligheten ser att vi har ganska mycket problem som är kopplade till migration och en hel del andra problem. Vad tror du är anledningen till att det finns en sån ovilja från exempelvis nuvarande regering att göra någonting? Är det så att de bara är rädda för att bli kallade rasister eller främlingsfientliga? Eller är det så att det finns någon annan agenda som de har? Varför, till exempelvis, om vi tar ett jättetydligt exempel, ISIS-terroristerna som har åkt från Sverige, varför får de komma tillbaka och varför blir det inga åtgärder och varför får de blir de inte behandlade så som de borde bli? Varför finns det en sån ovilja?
Det blev två frågor igen där egentligen. Om vi börjar med ISIS-terroristerna.
Det var ett exempel då på hur...
Ja, precis. Och där är det ju så att enligt de lagar som finns idag så kan vi inte strippa en person på sitt medborgarskap utifrån de premisserna. Så att där liksom... Där måste vi ändra grundlagen om vi ska komma dit, så att säga. Och även om vi skulle ändra grundlagen idag så skulle de här personerna förmodligen inte ändå kunna bli strippade på sitt medborgarskap. Så det blir liksom till nästa ISIS, då kan vi kanske lösa det problemet. Men det är svårt att lösa.
Om jag bara stoppar där. Jag hör ofta det att det inte går rent juridiskt för att grundlagen och sådär. Mm. Men om jag skulle... Den uppfattningen jag har fått är att exempelvis Socialdemokraterna vill inte.
Nej, precis. Nej.
Så, och vad tror du anledningen till det är? Alltså om man skippar, allt var möjligt att göra, om det inte fanns något att förhålla sig till, vad tror du att anledningen är till att de inte vill?
Allt är ju möjligt att ändra förutom naturlagarna, det brukar jag alltid säga också. Däremot är det så att det tar ofta tid att ändra saker och man brukar inte införa lagstiftning retroaktivt. Så att liksom, men det blir en annan fråga någonstans, varför man inte vill ändra sig. Jag tror att det finns... Beroende på vilket parti du tittar på så tror jag att det finns olika orsaker. Tittar du på, om du jämför Miljöpartiet och Socialdemokraterna till exempel, så tror jag att inom Miljöpartiet så är det mycket, mycket mer ideologiskt betingat någonstans. Alltså att man är så, i mina ögon, verklighetsfrämmande att man faktiskt på allvar fortfarande tror att Sverige har möjlighet att hjälpa alla världens flyktingar och ekonomiska flyktingar och så vidare någonstans, för att vi har så stort hjärta och vi är så goda någonstans. För Socialdemokraterna så tror jag att det handlar om, jag tror att de är kluvna där också någonstans. Jag menar, sossarna är ju ett så stort parti så att det finns ju olika falanger där också. Det finns ju vänster och höger falanger och så vidare. Man kan väl se någonstans, tycker jag i alla fall, att om man tittar på dem nu så har de ändå gjort en viss högersväng när det gäller migrationspolitiken. Jag menar, de lägger ju förslag nu gång på gång som i grund och botten är våra förslag. avskaffa EBO till exempel, även om de inte har förstått vad, det, vad man måste göra. Så att,
vad är EBO?
EBO är lagen om eget boende för asylsökande. Det vill säga att man som asylsökande har rätt att bosätta sig vart man vill i Sverige. Så att har du en släkting så har du rätt att, att bo där så att säga. Det vill, det har vi sagt under flera år att vi vill avskaffa EBO helt någonstans. Vi vill ha transitcenter så att när du kommer som asylsökande till Sverige, då ska du bo på en plats på ett transitcenter. Säg att vi skulle kunna ha typ 4 transitcenter runt om i Sverige. Du hamnar på ett av de transitcentren. Du stannar på det transitcentret tills din asylansökan är prövad och allting är klart så att säga. Det bör finnas restriktioner i hur du får röra dig liksom, innanför eller utanför det här transitcentret till och med. Och tanken är ju då att processen ska vara så pass snabb så att det snarare ska röra sig om veckor än om år. Och först när du har fått din asylprocess avklarad, om det visar sig att du har asylskäl, du får stanna i Sverige enligt alla de lagar och regler som finns, då påbörjar man en integration i Sverige. Och då kanske man kan fundera över hur man ska göra med bosättningsstöd och så vidare. Det Socialdemokraterna säger nu är att vi ska ha transitcenter eller mottagningscenter, men det ska inte vara, man ska inte vara tvingad att bo där, utan det är bara ekonomiska incitament som ska avgöra. Man säger så här, om du väljer att inte bo på det här mottagningscentret utan istället väljer att flytta till ett utanförskapsområde i en trångbodd lägenhet med 14 andra personer, då får du inte något bidrag från Migrationsverket, inget dagsbidrag. Men det innebär ju i praktiken att den här personen kan flytta till det här trångbodda utanförskapsområdet och bo med 14 stycken andra. Enda skillnaden är att de måste försörja sig själva illegalt. För det finns inga legala sätt att försörja sig som asylsökande då. Mm. Så att problemet kommer att kvarstå med Socialdemokraternas politik. De har liksom inte förstått problemet, utan de kopierar någonstans insatsen, men de förstår inte problemet. Mm.
Men att de kommer med de här förslagen nu, som de har liksom brunsmetat i alla år, för mig är det ganska förståeligt varför det kommer nu. Det är för att vinden har vänt till viss del. Men oviljan att, alltså alla de fel de gör, tror du att det beror på att de bara, exempelvis Miljöpartiet sa du att du tror att det är, de rent av bara är verklighetsfrånvända?
Ja, de tror på det här. De är ideologiskt skadade någonstans.
Ja, de fattar bara inte verkligheten. Men om du ser till sossarna, varför är det samma sak med dem? Är de så verklighetsfrånvända eller är det så att de vill ha det så här? Vill de ha den här kriminaliteten? Vill de ha så här mycket överfallsvåldtäkter? Eller?
Jag tror egentligen, jag är så naiv så jag tror egentligen inte att de vill ha det. Men de är ju uppenbarligen inte beredda att vidta de åtgärder som krävs för att bryta den cirkeln någonstans. Utan de är beredda att acceptera det, så kan man väl säga. Uppenbarligen. Sen som sagt, inom Socialdemokraterna så tror jag ändå att det finns mer pragmatism än vad det finns inom Miljöpartiet till exempel, eller inom vänstern för den delen, som ju också är ett ganska väldigt ideologiskt färgat parti någonstans. Och det finns nog definitivt krafter inom socialdemokratin som vill gå åt vårat håll. Frågan är ju bara hur ska de kunna göra det utan att framstå som skamlösa hycklare. Och liksom, jag tycker ju inte att de kan göra det. Jag tycker att det enda chansen för dem att kunna göra det, det är ju i princip att de skulle skriva en vitbok kring migrationen eller någonting. Då liksom kanske man ska kunna börja tro på dem igen. Men just nu är det ju bara förnissa någonstans och bara maktspel. Ingenting annat.
De skulle behöva erkänna att vi hade fel.
Ja, fast jag vet fortfarande inte om de har förstått att de hade fel. Nej. Eller liksom i vilken utsträckning de hade fel. För de är ju uppenbarligen inte beredda att vidta de åtgärder som behövs. Så att, därför vet jag inte hur djupt grundat hos dem generellt är. Nej. Det finns ju de sossar som har förstått det här för länge sedan. Vidar Andersson som är ledarskribent någonstans, jag kommer inte ihåg var han är, i södra Sverige här nu. Tror jag även den här Jimmy Jansson som sitter som kommunalråd i Eskilstuna är det väl, som är sosse. Eskilstuna är ju väldigt hårt drabbat generellt sett av allt som har med migrations- och integrationsproblem att göra. Så det finns ju röster inom socialdemokratin som är betydligt mycket mer sansade också. Men det är för få och de har inte tillräckligt mycket inflytande.
En del av kritiken som jag har sett på Twitter exempelvis från den här mer nationalistiska delen av Twitter, det är att kritiken har varit att ni inte har tagit ställning mot vaccinpassen exempelvis, just för att ni inte vill, för att ni vill bli mer accepterade i värmen och alla tycker att vaccinpass är bra, därför har ni inte tagit ställning mot det. Är det så det har varit?
Nej, för det första tycker jag att vi är väl det parti i riksdagen som har tagit tydligast ställning när det gäller vaccinpass. När det infördes så sa vi ju att vi ville ha att det skulle kompletteras med antingen eller både antikroppstester och negativa covid-tester någonstans. Så att det skulle innebära att alla, oavsett om man har tagit vaccin eller inte, skulle ju ha möjlighet att delta i olika typer av evenemang. Men sen är det väl inte heller så, min upplevelse i alla fall, inte att vi skapar politik utifrån någon typ av sticka fingret i luften och triangulera någonstans, utan man tittar ju på sakfrågan och så försöker man hitta den bästa lösningen utifrån tillgänglig fakta någonstans. Och när det gäller hela covidfrågan och vaccinfrågan och restriktioner och så vidare, så har ju saker och ting förändrats under hand sedan pandemin startade. Och då måste man ju kanske ändra uppfattning från vårat håll också under hand. Jag tycker ändå att vi har försökt göra det på ett ganska bra sätt. Sen kan man alltid diskutera om vi har varit för långsamma eller för snabba eller för fega eller vad det nu än är för någonting. Men jag tycker ändå att vi har gjort ett bra jobb i den frågan.
För mig så är det skillnad på liksom restriktioner i allmänhet och just vaccinpassen. För att det är liksom ett steg som staten, som man kan tycka är lite över gränsen för vad staten ska göra. Det är mycket av den kritiken jag har hört mot det har varit just därför. Men om jag ställer frågan lite rakare, har det varit så att ni inte har kritiserat vaccinpass både i Sverige och i andra länder där vi ser dem gå ännu längre, exempelvis i Österrike där det är tvång nu och du faktiskt hamnar i fängelse för det? Är det så att ni har skippat den kritiken av taktiska skäl, eller är det så att ni är faktiskt inte har något emot vaccinpass? Både du och partiet.
Ja, precis. Och det blir ju en lite ledande fråga när du ställer den på det sättet. Och jag tycker det blir lite orättvist också. För det är som jag nyss sa, att vi hade ju gärna sett kompletteringar till vaccinpasset som hade gjort att även de som hade valt att inte vaccinera sig ändå hade haft samma tillgång till samhället och samhällsfunktioner som de som hade vaccinerat sig. Det hade väl löst mycket av de här problemen. Sen kan man ju alltid diskutera huruvida vaccinpass överhuvudtaget har varit en bra åtgärd för att minska smittspridning, med tanke på att även de som är vaccinerade kan bära smitta. För mig så var det väl uppenbart relativt tidigt i alla fall att vaccinpassen mer handlade om att leda in ovaccinerade och sätta press på dem och leda in dem i follan där de skulle vaccinera sig. Och det är ju inte vad den tillfälliga lagen egentligen var till för, att man skulle vidta den typen av åtgärder, utan det handlar ju om att man skulle minska smittspridningen, och där har det väl varit ganska ineffektivt. Och sen finns det alltid en principiell diskussion kring det också, just det här med proportionalitet, och det tycker jag är en diskussion som vi bör ta och som vi bör ta på allvar i när pandemin kan anses vara över, vilket vi väl börjar komma till nu.
Var du på den stora demonstrationen 22 januari?
Nej, jag var inte där. Jag var hemma i Skellefteå då.
Just det.
Men jag tycker det var imponerande och fascinerande att se hur många som hade samlats på plats. Och det tyder väl någonstans på hur explosiv den här frågan är, och att den faktiskt berör väldigt, väldigt många människor. På ett ganska grundläggande sätt skulle jag säga. För det är sällan man ser den typen av demonstrationer kunna dra så mycket folk.
Speciellt av svenskar. För jag har sett iranier fylla Sergels torg 2009. Men jag har aldrig sett så många svenskar för en politisk fråga. För jag har sett dem på 4 hockey-VM. Och efter terrordådet var det väldigt mycket folk. Men Men jag håller med dig om att jag var väldigt positivt överraskad över att så många vanliga människor var,
ja, var ute. Nej, men och jag menar, det ligger väl någonstans i den svenska folksjälen att vi ska knyta handen i fickan och liksom vara arga och sen sitta hemma på kammaren och vara arga. Men jag tycker det här var en fantastisk manifestation faktiskt. Och just att den gick så fredligt till någonstans. Det var inga konfrontationer. Det var liksom, folk verkar vara glada att få vara där, att få utnyttja sin grundlagsskyddade rättighet att faktiskt gå ut och demonstrera mot det, någonting som man anser vara en orättvisa i samhället. Sen är det ju lite trist då, som sagt, att det typer som NMR får stjäla showen någonstans när det är en liten klick som är att dela flygblad och Expressen liksom lyfter fram det som att det vore huvudnyheten. Det tycker jag är himla tråkigt.
Jag såg ju NMR på plats och de var max 30 personer. Ändå står det i, och hade inte Expressen skrivit om det så hade ju förmodligen ingen vetat det. Jag känner ju igen dem, men de var på sin höjd 30, kanske 20. Och Expressen skrev i sin artikel om den här demonstrationen, jag vet inte om det var i rubriken, men åtminstone i ingressen så stod det, så nämndes de att de var på plats.
Ja, och det är synd, för då missar man ju hela poängen, ja, med demonstrationen någonstans.
Exakt, det var, nu vet vi inte exakt hur många det var, men säg att det var jättelågt räknat 10 000. Jag tror att det var 18, det var ungefär så många som hade anmält sig. Men säg att det var 10 000 vanliga människor och ett fåtal uttalade nazister, ja, och Expressen fokuserar på det.
Ja, nej, men och det är ju tyvärr ett modus operandi som man kan se när det gäller Sverigedemokraterna också. Det räcker ju med att någon reserv till kommunfullmäktige i Knäckebyhult har skrivit någonting olämpligt någon gång, så smetas ju det sen ut på hela partiet, vilket är olyckligt. Tyvärr så finns det ju idioter i alla partier, även i vårat.
Så är det. Knäckebyhult, är det ett riktigt ortsnamn?
Nej, det tror jag inte.
Nej, det tror jag, okay, jag tror inte. Men just det här med att försöka få en folkrörelse att se ut som extremister, när det blir så här pass många, så är ju det svårare och svårare för media att göra. Exempelvis försöker ju Trudeau krampaktigt i Kanada göra samma sak. Nu är ju hur många, alltså tusentals lastbilschaufförer och vanliga arbetare ute på gatorna där, så pass många och så pass länge att han har liksom lämnat staden. Jag vet inte om han har gömt sig eller om de har gjort den bedömningen säkerhetsmässigt. Han har ju också försökt få dem att verka som att, ja, men det här är fascister eller nazister och sagt allt möjligt. Det verkar inte som att det funkar längre. Utan folk börjar inse att okej, okay, det är vi. Vi är vanliga människor.
Och det är ju ett hot. Det är ju ett hot mot makten när vanliga människor går samman. Därför att det finns ju en styrka i mängden av människor också naturligtvis. Mm. Och det är klart att man ser det. Och det är jättejobbigt. Jag såg att, jag tror Expos Daniel Pohl hade väl skrivit någon debattartikel i Expressen idag eller igår. Och så, jag tror att det rörde lite grann, jag läste bara, skumma bara igenom den. Men jag tror att det rörde samma sak där, att man vill gärna krumpa ihop konspirationsteoretiker och nazister och så vidare. Och vaccin, antivaxxers med vanliga medborgare som det enda de vill göra, det är någonstans att skydda sina medborgerliga rättigheter. Och det är olyckligt när det blir så. Men någonstans blir det ju automatiskt att man funderar på medias agenda när det sker gång på gång på gång. Att man istället för att skydda den enskilda medborgaren gentemot makten, så skyddar man makten gentemot den enskilda medborgaren. Jag tycker det är tragiskt att det ska vara så.
Den här demonstrationen vi såg, trots att det var så pass många svar och trots att det fanns grupper med våldskapital på plats, så var det ju väldigt fredligt. Jag såg inte en enda konfrontation, som du själv säger. Tycker du att det finns någon gång det är befogat att sluta vara fredlig under en sån här protest? Exempelvis när staten helt enkelt går för långt.
Ja, det finns ju massor med historiska exempel på folkliga resningar mot auktoritära stater. Så att det är klart att det alltid finns en gräns någonstans. Sen att säga exakt vart den gränsen går är ju alltid vanskligt. Det är väl inte så att jag tycker att vi har kommit i närheten riktigt av den gränsen idag när det gäller vaccinpass eller...
I Sverige tänker du? Eller?
I Sverige pratar, svenska förhållanden pratar jag nu. Och jag hoppas ju att vi ska slippa komma dit. Men jag menar, det är bara att titta, jag menar, det finns ju vår närhistoria också. Titta på Ceausescu och Rumänien till exempel. Kommer man till ett läge där en auktoritär stat trycker ner människor för mycket så kommer det ju förr eller senare att komma en reaktion.
Om vi tar ett konkret nutida exempel då. I Österrike är ju vaccination nu, det är olagligt att inte vaccinera sig. Det är alltså rakt av ett vaccintvång. Slutstationen är fängelset om du inte betalar den här extremt höga böten. Om Österrike skulle börja med icke-fredliga protester, skulle du tycka att det är befogat i det här läget? Tycker du att staten har gått för långt där?
Jag tycker att staten har gått för långt, ja. Sen om det liksom ska motivera våld på gatorna, det blir lite grann en annan fråga. Jag tycker att det vore förmätet av mig att avgöra för österrikarnas del vad som är rimligt eller inte.
Men om det skulle liksom, i Sverige exempelvis?
Principiellt så kan jag tycka att jag kan förstå att... Om vi säger att vi skulle göra samma sak i Sverige, vi skulle införa ett vaccintvång, vilket ju jag och Sverigedemokraterna definitivt är emot och alltid har varit emot. Och liksom, om man ska försöka sätta sig in i hur det skulle ske i praktiken, om polisen skulle komma hem till mig tillsammans med läkare och så ska de hålla fast mig för att tvångsvaccinera mig, ja, men då tycker jag ju definitivt att jag skulle i alla fall känna att jag har rätt att göra motstånd i det läget. Mm. Så att sen hur mycket motstånd som är motiverat och så vidare, det vet jag inte. Men principiellt, ja, det tycker jag att man har.
Men det är ju just om de med våld försöker vaccinera, vilket det är inte så det går till i Österrike, tror jag, utan det är att om du får böter, om du vägrar betala den så blir du dömd till fängelse då.
Ja.
Men jag tänker mer makroperspektiv. Vi säger att de inför ett vaccintvång, folk går ut på gatorna, folk kanske stormar parlamentet. Vad känner du för det?
Nej, alltså jag tycker ju att vi ska försöka lösa så mycket som möjligt med fredliga medel inom en demokrati. Och Sverige har väl under väldigt lång tid varit känt för att kunna lösa saker på ett bättre sätt än så. Det hoppas vi kan fortsätta med också. Men som jag sa, principiellt så kan man ju alltid förstå att man kan komma till ett läge där det helt enkelt krävs en folklig resning för att liksom skydda sina medborgerliga rättigheter. Absolut. Men jag hoppas ju verkligen att vi kan undvika det.
Ja, självklart. Det är absolut, det är ju sista utvägen. Mm. Men i vissa fall så när friheten väl är borta så är det svårt att få tillbaks.
Ja, precis. Så är det ju. Och jag menar, du har väl kanske inte personligen erfarenhet, men du har väl iransk bakgrund.
Stämmer.
Och jag tror att många som har just iransk bakgrund, det finns ju ganska stor diaspora med iranier i Sverige. Vilket väl för övrigt är den mest välintegrerade gruppen, tror jag, invandrare genom tiderna nästan.
Det var jag hört.
Men där är det ju väldigt många som är fanatiska anti-islamister i den gruppen, skulle jag säga. Alltså nästan, det är sällan jag hör folk vara så anti-islam som exil-iranier som faktiskt har varit med om det här. Mm. Hur en auktoritär religion tar över ett helt land.
Mm. Sen 42 år, och de har ju inte fått tillbaka det landet.
Nej.
Och det skedde ju också stegvis.
Ja.
Nu drar jag inga övriga jämförelser.
Nej.
Men det är så det kan gå till. Och det är inte gratis att få tillbaka.
Nej, och det är klart att man ska vara uppmärksam på det. Och jag är glad att folk uppmärksammar när om restriktioner till exempel tar orimliga proportioner, då ska vi ju reagera. Det är helt sunt.
När de börjar bli något annat än bara folkhälsa. Liksom.
Exakt.
Då, Jonas, är vi framme vid ett lite kvickare segment med lite korta, snabba, lite roligare frågor. 50-50 frågor kallar jag dem. Så det är en fråga om du är för eller emot helt enkelt. Och du får utveckla även de här svaren om du vill. För vissa är lite... Vissa kommer du vilja utveckla.
Okej.
Okay. Så för att få ett hum av vad som kommer. Första frågan, för eller emot dödsstraff?
För måste jag säga då. Och det vill jag gärna utveckla lite grann. För jag kan förstå att det kan anses vara en kontroversiell åsikt. Det är inte så att jag tänker driva det som en valfråga. Det kan jag säga rakt av. eller att det är någonting jag känner att vi liksom, att jag ska jobba för att vi ska införa. Men om vi pratar principiellt, i de ärendena så brukar jag alltid tänka, om det här hände min dotter, hur skulle jag känna då? Vad skulle jag tänka då? Vad skulle jag vilja hända med den här gärningsmannen då? Och jag menar, det finns ju vissa synnerligen grova brott, tyvärr, där vi har sett till exempel grovt sexuellt våld, tortyrliknande våld, våldtäkter mot kvinnor, mot män också för den delen, men oftast mot kvinnor, som kanske avslutas med att man har mördat dem och dumpat dem någonstans också. Alltså väldigt, väldigt, väldigt grov brottslighet. Och då tänker jag att skulle det hända med någon som var mig kär, så skulle jag ju verkligen inte ha något problem med att säga att jag skulle önska att den personen fick dödsstraff. Och då tänker jag att tänker jag så kring mina egna barn och mina egna nära och kära, så måste jag ju rimligtvis tänka likadant kring andras nära och kära, för att alla som drabbas av den här typen av brott har ju nära och kära dem också. Så. Mm. Ja.
All right. Jag är faktiskt, det här är en av få typiska högerfrågor där jag inte riktigt tycker som högern. För att jag håller ju helt med dig om att om någon skulle göra något sånt mot ens anhörig, så hade ju, det kan ju, alltså risken för att jag ska döda personen är ganska stor. Men jag tycker faktiskt inte att staten ska göra det. Men hade någon privatperson gjort det, så hade jag ju inte, ja. Jag hade ju tyckt att det var rimligt.
Ja. Nu ska man väl säga också att det är väl egentligen ingen typisk högeråsikt i Sverige. Det finns väl egentligen inget parti i Sverige som driver frågan om dödsstraff.
Men i USA är ju oftast högern till exempel mer för capital punishment.
Ja. Och nej, men på så sätt, jag är ju egentligen emot, alltså, det är inte så att jag skulle vilja införa det i Sverige, men jag kan förstå tanken bakom någonstans.
Ja, ja, absolut, absolut. Det är ingen hjärtefråga för mig heller. Nästa då, invandring eller återvandring?
Ja, det måste bli återvandring då.
Ja.
Jag tror inte jag behöver motivera det.
Nej, nej. Ökad välfärd eller sänkt skatt?
Jag tycker inte det finns någon målkonflikt däremellan. Jag kan vara för ökad välfärd och sänkt skatt.
Det är sant, det är sant. Om vi ser ökad skattefinansierad välfärd eller sänkt skatt?
Ja, men då skulle jag nog välja sänkt skatt, för vi har redan en fruktansvärt höga skattesatser i Sverige någonstans. Och jag tror att det finns andra sätt att effektivisera välfärden än att pumpa in mer skattemiljarder.
Ja, för lite bilden jag har av SD är att ni är ganska höger i migrationsfrågor och lag och ordning och de grejerna. Men när det kommer till ekonomi och välfärdssystemet och den typen av frågor, så är ni kanske inte vänster, men relativt vänster, i alla fall internationellt sett.
Ja, det kan jag nog hålla med om. Om man nu ska använda höger- och vänsterskalan, så ska jag nog säga att det är klart att om vi jämför med Moderaterna till exempel, så tror jag att vi är nog betydligt mer positiva till ett relativt generöst socialförsäkringssystem och ta hand om de fattiga, sjuka, utsatta människor, fattigpensionärer etc. Att det bör finnas ett starkt socialt skyddsnät också.
Folkhemmet så att säga.
Ja, den gamla folkhemstanken är ju ganska bra i grund och botten. Sen har den ju då som sagt urholkats av allt för mycket invandring under för lång tid tyvärr.
En wildcard-fråga då. Boxning eller MMA?
MMA, faktiskt. Jag vet inte, boxning känns lite så här passé för mig. Ja, det är nästan så här,
det är lite tråkigt.
Finns det ens fortfarande boxning?
Det roliga är att det finns och de tjänar fruktansvärt mycket fortfarande.
Ja.
Men det är därför många MMA-fighters går över och gör någon match där.
Aha,
ibland.
Okay.
Uppvisningsmatch liksom, mot kändisar och så.
Jag har lite dålig koll på det, men liksom MMA känns ju som det som folk bryr sig om idag.
Ja, det är mycket roligare. Kollar du någonting?
Inte så jättemycket. Det händer någon gång då och då att jag slinker in på YouTube och kollar lite klipp sådär, men inte speciellt mycket. För några år sedan såg jag betydligt mycket mer. Men...
USA?
Ja. Mm.
Demokraterna eller Republikanerna?
Det är också en sån här jättesvår fråga att svara på, tycker jag. Egentligen för dåligt insatt i amerikansk politik. Jag skulle nog säga att jag är nog mer insatt i amerikansk politik än många andra, kanske svenssons, men liksom jag kan egentligen fortfarande för lite. Jag vill instinktivt svara republikanerna, Därför att jag tycker att demokraterna framförallt på senaste tiden, senaste åren, senaste decenniet kanske, att det har kommit in så mycket identitetspolitik där också. Det är som en cancersvulst skulle jag säga inom politiken. Vi har sett den här, men vi ser den även där. Den kommer ju egentligen från USA ursprungligen.
Det känns som att de har blivit mer och mer åt social justice warrior identitetspolitik hållet senaste tiden.
Ja, så det är också min känsla. Sen är också frågan hur mycket av det som beror på att man bara tittar på vissa kanaler till exempel, att man har en viss input från olika bloggare eller inte influencers, vad heter det? Poddar och sånt där.
Ja, precis.
Jag vet inte. Men som sagt, om jag tittar på de som jag känner inom mitt parti till exempel som har bott i USA, så är de flesta mer benägna att säga demokraterna. Och de som inte har bott i USA skulle jag säga är mer benägna att säga republikanerna. Mm. Sen vad det säger, det vet jag inte riktigt. Men jag tror att republikanerna med svenska mått mätt nog är betydligt mycket mer höger på ett sätt som vi inte är van vid i Sverige. Mm. Som vi inte kanske riktigt förstår i Sverige heller. Så att vi försöker sätta in demokraterna och republikanerna på en svensk skala någonstans. Men i själva verket så skulle de förmodligen spränga den skalan.
De driver ju en del frågor som inte ens finns i Sverige. Exempelvis abort och vapen och de här grejerna.
Dödsstraff.
Dödsstraff också. Ja. Men på tal om vapen. Är du för eller emot att privatpersoner ska få ha vapen?
För skulle jag säga. Åtminstone om vi pratar om att kunna äga någon form av vapen och ha i hemmet. Mm. För att kunna försvara sig. Om det otänkbara skulle inträffa att man till exempel råkar ut för rån i hemmet. Någonting som vi har sett mer och mer av de senaste åren.
Bort längre.
Nej, det var otänkbart för ett tiotal år sedan. Idag är det inte otänkbart. Mm. Idag så det finns en anledning till att fler och fler skaffar hemlarm till exempel. Mm. Så att det tycker jag inte är orimligt. Däremot ska jag inte vilja se liberaliserade vapenlagar på så sätt att var och en får springa omkring med pistol i hölstret ute på stan.
Nej. Vad tycker du om de här argumenten som säger att det enda som kan stoppa en a bad guy with a gun är en good guy with a gun?
Ja, det är väl kanske en förenkling av verkligheten. Nej, det är så, men i vissa situationer, onekligen, så är det ju så. Mm. Men jag vet inte om det innebär att vem som helst på gatan ska ha rätt att stoppa vem som helst med vapen.
Nej.
Jag vill ju gärna att vi ska ha en stark poliskår som kan trygga säkerheten på våra gator i första hand.
Mm. Håller du med mig om att om den väldigt radikala åsikten jag har om att om någon väl är i ditt hus eller i ditt hem och du exempelvis hypotetiskt har ett barn där eller så där, och om du har ihjäl den personen så ska du hellre frias än fällas om de väl är i ditt hus. Alltså ditt hus ska vara en frizon där du liksom mord om det behövs inte är mord.
Ja, nej, riktigt så radikal tror jag inte att jag är. Jag tror att de lagarna finns i delar av USA.
Kanske jag har dålig koll.
Det räcker nästan om du går över någons tomt eller mark så har du i princip rätt att skjuta dem.
Ja, trespassers will be shot. Extremt, ja.
Nej, men det tycker jag väl inte. Det beror väl helt på situationen i så fall. Då ska det väl finnas någon typ av direkt hot mot dig själv eller mot någon annan som bor i hushållet för att du ska ha rätt att skjuta dem på plats så att säga. Jag tror att det skulle kunna uppstå många märkliga situationer annars om du fick skjuta ihjäl vem som helst som var i ditt hus.
Ja, absolut. Men om rätten kan avgöra att det här var någon som inte ska vara där, det är en inbrottstjuv som är i barnkammaren exempelvis.
Om de är i barnkammaren och liksom jag ser att de är på väg att lyfta upp mitt barn eller ta mitt barn eller någonting, då kan jag tänka mig att det skulle kunna vara
skjuta först och fråga sen.
Jag vet inte. Ja, sen är det ju jättesvårt att säga om det ska vara helt strafffrihet för det eller om det kan ändras från mord till dråp eller självförsvar eller vad det kan vara. Men en viss liberalisering skulle jag inte se några problem med.
Jag fattar. En lite jobbigare fråga. Vänsterpartiet eller Miljöpartiet?
det är den vidrigaste frågan.
Ja, det är en taskig.
Och jag får inte välja inget av dem, förstår jag. Nej. Jag måste välja. Ja, men då säger jag faktiskt, tror det eller ej, men då säger jag Miljöpartiet i så fall.
Mm. Det får du utveckla. Om det går.
Ja, jag ska försöka.
Även om
alltså,
det är
för mig så är det mer skrämmande med ett parti som Vänsterpartiet som har så starka rötter och så stark förankring i en fullkomligt vidrig ideologi som kommunismen är. Miljöpartiet känns mer, vad ska jag säga? Ja, men jag vet inte om de har någon riktig ideologi egentligen. Det känns som att de svänger lite höger, vänster, uppåt, neråt, lite som det passar någonstans. Jag skulle säga dem. De har ju definitivt varit mer skadliga för Sverige under de senaste 10 åren än vad Vänsterpartiet har varit. Men det har ju också haft att göra med att de har bjudits in i värmen på ett helt annat sätt än vad Vänsterpartiet skulle ha gjort. Det är en hund som skäller här ute.
Nej, men de alltså, har haft mer makt.
Precis. Jag säger, de har gjort mer skada de senaste 10 åren. Men ska jag välja mellan pest och kolera, så väljer jag ändå väljer bort Vänsterpartiet. Mm. Därför att jag tycker att de står på en skadligare ideologisk grund. Skulle de komma till makten så skulle de kunna göra betydligt större skada än vad Miljöpartiet gör.
De är ju väldigt mycket tydligare också med vad de faktiskt vill.
Ja, de vill ju ha, åtminstone deras ungdomsförbund vill ju ha ett kommunistiskt samhälle. Mm. Och läs gärna Vänsterpartiets partiprogram. Det tycker jag är en uppmaning till alla. Det finns väldigt mycket intressant där. Och någonstans tänker jag att det är väl det de vill genomföra, antar jag, om de får makten.
Det är rätt absurt att de kommer undan med att säga att de vill ha ett kommunistiskt samhälle. Och det, jag hade knappt hört om det.
Nej, det är absurt.
Tänk om de hade sagt att de vill ha nazism.
Ja, alltså. Nej, det är fullkomligt absurt. Men någonstans är det ju så i Sverige att nazismen, som ju också är en vedervärdig ideologi som vi tar avstånd från på alla sätt och vis, men den har alltid setts på något sätt som mer skadlig än kommunismen. Men kommunismen har ju betydligt fler dödsoffer och under mycket längre tid än vad nazismen har varit. Så de är väl definitivt jämförbara.
Jag läste faktiskt FIs partiprogram innan det valet, när de faktiskt var aktuella för att komma in. Det var inte senaste, men valet innan, tror jag.
2014
var det. Sen gick det ut för efter det, tack och lov. Men det var surrealistiskt också. Alltså, när man väl läser vad som faktiskt står, så är det ju, alltså, det var något om läger för män för att ändra deras konsumtionsvanor, som att kvinnors konsumtion är jätte...
Ja, men det låter ju väldigt mycket som fi.
Ja, just ordet läger.
Jag sa det i en intervju jag gjorde med... Eller rättare sagt så här, när jag blev presenterad av SD 2018, så var det någon journalist från DN som hade grävt upp i mitt flöde från Facebook att jag hade skrivit att fi, det var som Miljöpartiet på svamp. Och så ville hon ställa mig mot väggen för det någonstans och fråga om jag verkligen stod för det. Och det var ju jättelätt att svara ja på.
Det är klart.
De är ju som Miljöpartiet på svamp, ja. Fullkomligt galna människor.
Så kul när de försöker trycka dit en för någonting som de tror man ska bli busted med. Och sen bara, men ja, vadå?
Ja, nej, det är ju väldigt det svårt någonstans.
Ja. De är som att de är vana vid att folk ska vika ner sig för saker man har sagt liksom. Bra, det var 50-50-frågorna. Och vi börjar närma oss slutet på det här trevliga samtalet. Så är det något du vill, någon sista sak du vill säga till tittarna? En uppmaning, rekommendation, ett budskap?
Ja, det får bli ett väldigt enkelt i så fall. Rösta på oss i valet 2022.
Varför?
Därför att... Ska säga det här på ett sätt utan att låta allt för frustrerad, men när man tittar på opinionssiffrorna idag till exempel, efter 7 år med Socialdemokraterna vid makten, där vi har fler skjutningar, mer splittring, mer sprängningar, större integrationsproblem, högre arbetslöshet etc., etc., etc. På område efter område så har vi det sämre idag än vad vi hade 2014 när Socialdemokraterna tog makten. Och på något underligt sätt så lyckas de ändå ligga kvar på samma siffror någonstans. Eller de får till och med ett lyft i opinionen för att de byter partiledare från en person som vi, ja, alla känner till Stefan Löfven, men är liksom vad han tillförde. Men jag menar, om man tillsätter Magdalena Andersson, som ju har varit Stefan Löfvens finansminister under den här perioden, hon är ju precis lika ansvarig som han är, minst lika ansvarig skulle jag säga, som statsminister.
Det är ingen ny start direkt.
Det är ingen ny start överhuvudtaget. Det är samma personer som sitter på samma poster. Man kastar om någon titel här och där och så vidare. Men i övrigt så är det ju samma parti, samma personer. Och att folk fortfarande tror att de som har skapat de här problemen är de som kan lösa problemen, det övergår mitt förstånd någonstans. Jag hoppas verkligen att vi kan se en omsvängning i opinionen fram till valet och att vi kan vinna en jordskredsseger så att vi får chansen att styra den här skutan Sverige i rätt riktning.
Finns det någon du önskar att jag bjuder hit efter dig och intervjuar?
Det finns jättemånga personer som jag skulle kunna tänka mig att se här. Och det enklaste skulle ju förstås vara att plocka personer ur mitt eget parti. Det finns jättemånga duktiga där. Men jag ska inte vara så förutsägbar då. Så då säger jag istället Hans Eklind, som är migrationspolitisk talesperson för Kristdemokraterna och en god vän till mig i socialförsäkringsutskottet. Jag tycker är en människa med stor livserfarenhet och bra värderingar generellt sett. Det är en intressant person, tror jag, skulle att vara på en podd.
Hans Eklind.
Japp.
Ska jag komma ihåg. Jonas, jag vill tacka enormt för att du ställde upp på det här. Det var över förväntan att det skulle bli en riksdagsledamot som första intervju, så det har jag dig att tacka för. Och tack för ditt tålamod med kameraminnet och allt annat.
Inga som helst problem. Nu hoppas vi att det blir vinst för Skellefteå AIK ikväll också.
Det hoppas vi verkligen. Jättekul att ha dig här.
Tack så mycket.
Tack så jättemycket.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.